Jag vill önska er alla en riktigt glad sabbat. Glad sabbat! Wow! Vi har kunnat sjunga lite grann idag för jag har lovat en kort predikan. Eller rättare sagt, jag har önskat mer sång. Så det är att jag kan lära mig att fatta mig kort. Icke desto mindre så tror jag att budskapet idag är otroligt viktigt. Det handlar om någonting som vi erfar varje dag. Någonting som är kärnan i kristendomen. Eller hur det kristna livet ter sig. Det handlar om relationer. Hur ska vi bete oss tillsammans med andra? Det är genom socialt umgänge som kristendomen kommer i kontakt med världen. Eller hur? Hur många är glada för era vänner? Är det någon som är glad för vänner som ni har? Familjen? Vi kan hålla upp händerna. Arbetskamrater? Chefen? Klasskamrater? Jag går inte i skolan så jag behöver inte räcka upp den här. Klasskamrater? Ni är glada för människor som finns runt omkring er, eller hur? Vi är det allihopa. Men relationer, socialt umgänge, är oerhört skört och sårbart, eller hur? Det är inte alltid frid och fröjd. Jag läste det från en bok. Hälsa för hela människan, det är sida 423 om det är någon som tar anteckningar. Kapitel 41, det står så här. Allt umgänge ställer krav på självbehärskning, fördragsamhet och sympati. Vi har så olika temperament, vanor, utbildning, att vårt sätt att se på saker och ting varierar. Vi bedömer saker olika och vår uppfattning om hur man ska leva är inte i alla avseenden lika. Det finns inte två människor som har exakt samma erfarenheter. Den enes prövningar är inte den andres prövningar. Plikter som den ene tycker är lätta är mycket svåra och invecklade för den andra. Vi är olika. Relationer kan skadas, eller hur? Konflikter kan uppstå. Och vad jag vill prata om idag är, hur ska vi då bete oss? Låt oss be innan vi öppnar Guds ord. Och kära himmelske far, vi tackar dig för ditt ord och principerna ifrån din kärlekslag. Vi ber Herre att du ska hjälpa oss idag att ta till oss ett budskap ifrån dig. Hjälp oss att förstå hur vi ska hantera konflikter, hur vi ska relatera till andra människor. Öppna våra hjärtan Gud, ställ dina beskyddande änglar runt omkring oss var och en idag. Vi ber i övertygelse om att du kommer att tala till oss. För vi har bett i vår frälsare och vår Herre Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss slå upp till den text som Jonathan läste. Jesaja. Följ med era biblar. Jesaja i Gamla testamentet kapitel 1. Låt oss se på vårt exempel, Gud. Tror ni att Gud är bra på att lösa konflikter? Hur många tror det? Han har ett jättestort problem, eller hur? Har Gud ett problem? Vad är Guds problem? Jesaja kapitel 1. Guds problem är en skadad relation med dig. Guds problem är att det han älskar mest av allt, det han älskar mest av allt, nämligen du, är förenat med det som Gud avskyr mest av allt, nämligen synd. Vi älskar synd. Och avskyr syndare. Gud älskar syndare och han avskyr synden. Eller hur? Låt oss se på Guds exempel. Vad gör han i det problemet? Vad vill han göra? Nu har jag slagit upp till Jeremia. Jag letar efter Jesaja. Jag hoppas att ni alla har varit bättre än mig att hitta era biblar. Jesaja kapitel 1 och vers 18. Låt oss läsa det. Gud säger så här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När vi ser hur Gud behandlar problemet när Adam och Eva bröt emot Guds lag, när du och jag syndar, vad vi ser att Gud gör är inte sitta kvar uppe i himlen, sitta där på sin tron och vänta, om de har syndat, om de har betett sig fel mot mig, då ska jag vänta tills de kommer till mig. De får ta initiativet och komma till mig och be om förlåtelse och då kanske jag gör någonting. Vad Gud gör är att han har tagit initiativ. Han sökte upp. Han försökte försona sig själv med världen. Han steg ner på jorden för att söka hela relationen som hade förstörts. Likadant tror jag att det första steget som vi bör ta när det uppstår en konflikt med vår mamma, vår pappa, våra syskon, arbetskamrat, klasskamrat, någon bror eller syster i tron. Vi bör inte sitta och vänta. Vi bör ta initiativ, agera för att försöka söka försoning. Jag tror det är vårt exempel. Det Jesus gjorde för oss. Vad han inte gjorde var att komma till världen för att berätta för hela världen enbart hur dåligt de har betett sig. Jesus kom i en anda av att förlåta oss för våra synder. Låt oss läsa det i Johannes kapitel 3. I vår inledning, vår introduktion här till ämnet, hur ska jag nu agera och hantera de här konflikterna som vi alla erfar, eller hur? Som vi alla någon gång i våra liv upplever. Johannes evangelium kapitel 3, följ gärna med. Vi är inte här för att lyssna på Dans idéer eller Dans tankar. Vi är här för att lyssna på Guds ord. Så följ med och läs era biblar. Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3, vers 17. Hur kom Jesus till världen? För att döma den? Eller med en anda av att hela relationen? Johannes evangelium kapitel 3 och vers 17. Vi läser. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så när jag läser Jesus exempel, när jag läser Guds exempel på hur han hanterar konflikter, så förstår jag att jag ska inte söka upp, ta initiativ för att bara döma, för att få egen upprättelse för mig själv, mina sårade känslor eller min sårade stolthet. Jag ska komma dit i en anda av förlåtelse. Försöka reda ut det. En anda av låt oss gå till rätta med varandra. Vart har det brustit? Vad är det som har hänt? Tala om det. Red ut det. Gå till rätta med varandra. Guds lösning är kommunikation. Tala med varandra. Vi hör det så ofta. När jag skulle gifta mig med Andrea. Råd efter råd. kommunicera, prata med varandra. Jag tror också att det är det exemplet som vi ser ifrån Gud. Hur ska jag upprätthålla en god relation när saker och ting är irriterande? När man blir provocerad? När man blir kritiserad? När man känner sig sårad? Tala om det. Ta initiativ. Red ut saker. Sök upp. Och kom i andan av förlåtelse. För vi vet att orsakerna till att en konflikt uppstår kan vara svåra att veta. Antingen så är det jag som har syndat och gjort något ont. Eller så är det den andra personen som har gjort det. Eller, vilket oftast är fallet, så är det båda, eller hur? Som har gjort något fel. Synd. Eller, nu vill jag säga något som jag faktiskt tror är den största orsaken till konflikt. Speciellt ibland de som ärligt söker att ära Gud i sina liv. De kristna. Jag tror att den största orsaken till att konflikt kan uppstå är missförstånd. Hur många är redo att hålla med? Missförstånd? Vi vet att det är Satans taktik. I en församling, bland en grupp människor, där alla vill samma sak, vill gå i samma riktning, älska Jesus, älska Gud. Där vill Satan vara aktiv och få människor till konflikt. Brytna relationer. Och hans mest effektiva medel är det som han använde för att få en tredjedel av himmelens heliga änglar att falla i rebelliskhet emot universums skapare. Att missrepresentera Guds karaktär. Missförstånd. Fast i det fallet så var det Satan som gick runt och aktivt ville få till missförstånd. Det här kanske är idag. Vissa människor kan gå och tala illa om en annan. Så det är att relationer mellan den personen och andra bryts. Eller så kan det ske oavsiktligt. Man har helt enkelt missförstått situationen och vad som händer. Jag tror det är mycket vanligt. Jag tror därför är det viktigt för oss att komma och gå till rätta med varandra. Missförstånd. Oavsiktligt skada andra eller såra andra människor. Saker uppfattas på ett sätt som det inte var menat. För några veckor sedan så reste jag och min gode vän Jonathan och min bättre vän, min fru Andrea, och en annan mycket god vän, Anna. Vi fyra var ute och reste upp i Örebro, i Jonathans hemtrakter, mina också för den del. Men vi var faktiskt hemma hos Jonathan i närheten av där han bor, i en skog. Vi var på väg dit för vi skulle filma ett par stenar som är jätteintressanta. Det är inte historien, men vi skulle i alla fall ut dit, mitt ute i skogen. Och vad som hände var att när vi åkte där på vägen genom ett litet samhälle så ser vi en ung tjej stå på vägen. Och hon håller ut handen så här och tummen upp så här. Vad gjorde hon för något? Vad sa vi? Liftar. Vad heter det på norsk? Hiker. Hon lyftade. Så vi tänkte, okej, vi stannar väl. Kanske kan vi hjälpa henne. Hon behöver säkert hjälp någonstans. Vi stannar och hon säger att hon ska in till Örebro. Vilket ligger, låt oss säga, i den riktningen. Och vi var på väg i den riktningen, ut i skogen. Så vi beskriver, alltså, vi ska inte dit till Örebro, men vi ska dit om 2 timmar ungefär. Så har du lust på en utflykt så kan du följa med oss. Vi tänkte, kanske kan vi lära känna henne och hjälpa henne på något sätt. Så hon sa, visst, så hon hoppar in. Så vi kör i den riktningen, ut i skogen. Och hon ville in till Örebro. Men det var trevligt, så vi pratade med henne och det visade sig att hon var trevlig. Men poängen är den här. Helt omedvetande om vad som hade hänt. Så plockar vi upp den här tjejen och åker ut i skogen. På en väg, en grusväg så småningom, en mörk skog, ett ställe mitt ingenstans. Och där ska vi filma. Samtidigt så pågår ett febrilt sökande efter en försvunnen tjej. Den här unga tjejen hade nämligen flytt hemifrån. Och det var nämligen så här att hon gick till och med på den skola där Jonathans pappa är rektor. Okej, det här hör till historien. Så samtidigt som vi är ute i skogen, mitt ingenstans, med den här tjejen, och i god tro håller på att göra det vi ska göra, försöker lära känna henne och hjälpa henne med det hon pratar om, så sitter polisen, socialen, föräldrar och lärare tillsammans med Jonathans rektor på ett möte, eller förlåt, Jonathans far, som är då den här lilla tjejens rektor, är ett tiotal personer på ett möte på skolan. Vart är hon? De var beredda på, ja, hur som helst, inga detaljer, men de höll på där och redde ut den här saken. De var oroliga. Och vi berättade, Jonathan berättade givetvis om min pappa är rektor där, och det visade sig att hon gick på hans skola, så vi pratade och lärde känna henne och försökte hjälpa henne. Vi förstod att någonting var fel. Att hon hade något problem med sin familj. Så vi försökte hjälpa henne med det. Men vad som händer när vädret är ute är att den här unga tjejen tar upp sin telefon och ringer en kompis som sitter på skolan. Och säger, vill prata med henne. Och den här kompisen, som mycket väl vet om att polisen är ute och letar efter henne, ett stort pådrag har skett, springer in dit till det här mötet, knackar på sig. Hör ni, jag har henne på telefonen. Så i det stora mötet där så sitter hon där och försöker ta reda på, men vart är du? Vem är du med? Vad har hänt? Och den här tjejen som är ute med oss mitt i skogen vill inte riktigt berätta. Alltså, jag har flytt och jag är med några personer här. De är fyra stycken och är väldigt reserverad. Och polisen sitter där. Säg det här. Jag vet inte. De försökte ta reda på, vart är hon? Okej? Och sen händer det här. Helt plötsligt så kläcker den här tjejen ur sig. Låt mig säga det här. Hon hade sagt att hon ville in till Örebro för att fly, för att komma bort. Och det visste hennes vänner om. Så det har de listat ut. Hon har säkert försökt åka in till Örebro på något sätt. Men det kommer ut hur som helst att hon är ute i skogen någonstans. Så man kan föreställa sig tankarna hos polisen och de här. Vad har hänt? Är hon kidnappad? Okej? Okay. Men vad som hon säger helt plötsligt är det här. Okej, jag ska berätta vart jag är. Hon kläcker ur sig det här. Jag är ute i skogen med rektorns son. Och inför alla de här människorna som letar efter den här kidnappade tjejen så hörs det ut där. Hon är i skogen med rektorns son. Jonathans pappa fick en hel del ansikten vända mot sig. Och hade en del att förklara. Han började med att säga att jag tror de är i gott sällskap. Vi visste inte om det här. Sättet vi fick reda på att det här var något som höll på att hända var det här. Vi var ute i skogen. Vi såg att hon ringde telefon givetvis. Tänkte inte mer på det. Men helt plötsligt, mitt i ingenstans, ingen människa hittar, så helt plötsligt så ser vi från buskarna där två män komma ut. Tänk, va? Vad gör de här? Vi tänker kanske, är det de som äger marken här i skogen och är irriterade eller något? Och de tittar rakt på oss, går rakt upp mot oss och vi tänker, wow, det här ser otäckt ut. Men det skumma är det här. De går direkt fram, de vänder sig till Jonathan och säger: "Så det här är Roparudden", säger de. Vi bara: "Ja." "Och du är Jonathan, förstår jag." Va? Va? Sen berättar de att de kommer från polisen, civilklädda poliser som söker efter den här unga tjejen. Och vår bil, när vi ser vart vår bil står, så är den inparkerad med polisbilen i rädsla för att vi ska fly. Och hur som helst. Föreställ er vad som har hänt. Föreställ er hur människor såg på vårt agerande. På Jonathan, rektorssonen. Rubriker i tidningarna. I god anda försökt att hjälpa en tjej. Vi var där och behandlade henne väl och bra. Men hur ser det ut? Upplockad av några som man aldrig sett i det här samhället. Kör inte in i Örebro dit hon vill åka, utan ut i skogen. Skumma människor. Vad sa? Med filmkameror? Usch. Alltså, föreställ er situationen. Hur folk ser det. Polisen, när de kom ifrån buskarna. De hade smygit på oss och försökt: "Vad håller de på med? Försiktiga, rädda." Poängen är den här. Jag tror att missförstånd är en av de största orsakerna till att konflikter kan uppstå. Man tittar på en människa. Man ser massa saker runt omkring. Och allting pekar mot att den där personen vill skada mig. Den har gjort något ont. Den har gjort något dumt. Sättet att reda ut det på är kommunikation. Fråga: vad har hänt? Är det verkligen illa ment? Vad vill du göra med mig? Kanske är det jag som har gjort något dumt. Låt oss läsa Guds tillvägagångssätt. Guds undervisning för hur vi kan reda ut saker med andra. Hur ska vi göra? Låt oss läsa det i Matteus kapitel 18. Matteus kapitel 18. Matteus, det 18 kapitlet. Jag vill börja läsa vers 15. Matteus 18, vers 15. Där står det: "Om din bror har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din bror." Så om du anser att någon har syndat, om du anser att någon har gjort något ont emot dig, om du ser de här konflikterna dyka upp, så vad du inte ska göra är att springa till din fru, man, vänner, andra människor för att söka sympati, för att rättfärdiga dig själv, sprida rykten, sanna eller falska. Och börja prata om andra människors fel och brister utan att gå och reda ut det, som Bibeln säger, mellan fyra ögon med den personen enskilt. Jag tror det här är oerhört viktigt. Vi har en tendens i oss själva. En tendens till att följa rebelliskheten som startade i himlen. Konflikten av baktal och skvaller. Vi har en tendens i oss själva att istället för att gå till Gud och fråga: "Gud, är det jag som har gjort något fel? Vad har den gjort? Gud, lär mig hur jag ska gå tillväga. Och sen gå till personen enskilt. Så det första vi tänker på, så fort någon har sårat oss, så fort någon har begått en synd, är att söka upp sympati och gå och berätta det här för andra människor. Och öka risken för missförstånd och ytterligare konflikt, problem, kritik och splittringar. Jag tror det är oerhört viktigt. Red ut det. Gå till rätta med varandra. Sök upp personen som är i fara. Tala om det. Det kan vara svårt. Oerhört svårt. Tänk om du söker upp personen. Och den personen blir arg och irriterad. Vred. Hur ska man då göra? Hur ska jag nu bete mig tillsammans med andra? Låt oss gå igenom några texter, några principer som har hjälpt mig mycket i mitt liv. Låt oss se hur vi ska bete oss tillsammans med andra. Låt oss gå till Jakobs brev kapitel 1. Jakobs brev kapitel 1. Sök upp personen. Försök att reda ut det. Kom med en anda av förlåtelse. Se till att din relation med Gud är okej. Okay. Se till att Gud har gett dig tillåtelse att ta ett steg. Kanske är det ett missförstånd. Så kom dit och försök att ta reda på vad som har hänt. Lyssna på vad personen har att säga. Låt oss läsa det i Jakob kapitel 1. Då mot slutet av våra biblar hittar vi Jakobs brev. Jakobs brev, precis efter Hebreerbrevet, innan Petrusbreven. Och Jakob, det första kapitlet vill jag att vi ska titta på. Jakob kapitel 1, vers 19 och 20. Låt oss läsa dem. Jakobs brev kapitel 1 och vers 19. Där står det: detta vet ni, mina älskade bröder. Och sen: en människa ska vara snar att höra och sen till att tala och sen till vrede. Vad ska man göra först? Vad ska man prioritera? Tala eller lyssna? Vad sa vi? Lyssnar ni? Vad ska vi vara snara att göra? Snabba att göra? Att tala? Ge svar på tal? Berätta vad som har hänt? Eller lyssna? Oj, vad många saker som kunde redas ut. Om vi kommer med en inställning och tar reda på: hur har du uppfattat det? Berätta för mig vad som har hänt. Varför plockar ni upp den här tjejen och körde ut i skogen? Varför? Istället för att komma dit med handklovar, släppa in oss i fängelset. Det var inte det som hände. Det hör till illustrationen. Snar att lyssna och sen att tala och sen till vrede. Det här är oerhört svårt. Om du kommer och söker upp en person och den börjar kritisera och provocera dig, och det väcks irritation inom dig, vrede, och till och med, tänk om till och med du inte gjort något fel. Tänk om du till och med inte gjort något fel. Men trots det så kommer irritation, provokation och kritik. Skurar av kritik. Hur ska jag hantera det? Lyssna, ta reda på vad som har hänt. Var snar att höra och sen att tala. Men när vi talar, hur ska vi göra då? Ska vi säga, Ska vi sitta under tiden medan alla de här skuren av kritik kommer? Ska vi sitta och tänka, vad ska jag säga nu? Nu måste jag säga något som rättfärdigar mig. Nu måste jag se till att den här personen ser lika dålig ut som jag. Och sen kommer jag med min skur. Och så håller vi på så fram och tillbaka. Så gjorde vi när vi var 11 år, eller hur? Slänger saker på varandra. Ja, men du då? Ja, men din pappa? Ja, men du? Ja, du har fulare kläder än jag. Fram och tillbaka. Lyssna. Gå till rätta med varandra. Red ut det. Sök inte fel och brister hos den andra. Det kan du göra ända till Jesus kommer tillbaka. Du kan ägna dig resten av ditt liv till att sitta och söka fel och brister hos andra människor i vår värld. Vad det kommer göra är att det kommer att förvandla dig så att du beter dig likadant. Om du fokuserar på andra människors fel och brister, söker upp allt du kan lista ut för att trycka ner en annan människa, så kommer du att förvandlas till densamma avbild som du fokuserar på. Oerhört svårt. Låt oss läsa hur vi ska tala när vrede möter oss. När någon är vred, hur ska vi då bemöta dem? Ordspråksboken kapitel 15. I Gamla testamentet. Ordspråksboken kapitel 15. Ordspråksboken. Det 15 kapitlet. Jag vill att vi läser vers 1. En text som jag hoppas vi alla känner igen. Hur ska vi bete oss när någon möter oss med vrede och kritik och irritation? Ordspråksboken kapitel 15, vers 1. Där står, ett mjukt svar stillar vrede. Vad stillar vrede? Ett mjukt svar. Vår tendens är att när en person möter oss med sårade känslor och upprörd irritation och vrede, när den kommer med kritik, så är vår tendens att svara personen på samma sätt som han behandlar oss. Visst? Vår tendens är att svara direkt tillbaka. Men en biblisk princip, Guds lösning på hur vrede ska stillas, för hur det onda ska besegras, är om vi inte tillåter andra människors synd få oss att synda. Vi kan inte komma med en ursäkt och säga, ja men du sa så där till mig, därför har jag rätt att säga så här till dig. Vi kan inte ursäkta synd. Vi kan inte säga, men de gjorde så, därför gjorde jag så här. Vi ska göra det som är rätt för att det är rätt och låta konsekvenserna till Gud. När någon svarar oss med vrede och irritation måste vi behärska oss. Svara, först och främst, ta det lugnt och låta det sjunka in. Fokusera på Guds löften. Lyssna och sen tala. Jag var och delade ut flygblad för någon miniserie som jag haft här. Och jag springer där och jag droppar ner dem. Brukar respektera folk som har skrivit en stor skylt på dörren där det står, ingen religiös information. Mycket få har sådana lappar. Mycket, mycket sällan hamnar man i en situation som jag hamnar i. Så låt inte skrämma er. Men jag sprang och jag slängde ner ett flygblad i en i en postlåda eller en sån här dörrinkast. Och jag fortsatte, sprang typ 5 meter och helt plötsligt så hör jag bakom mig. En stor man kommer fram med mig. Han har i sin hand en ihopknövlad lapp. Otroligt irriterad, otroligt arg. Och lilla Dan. Han hade ingen lapp på sin dörr. Jag vet att lagen är med mig. Jag vet att jag har rätt att göra det. Men han kommer dit. Den här vill jag inte ha. Och ur kommer en rad av ord som jag inte vill säga här i kyrkan eller någon annanstans, för det anstår inte en kristen. Och öser över mig allt det här. Du har ingen rätt att slänga saker i andras hus och bla 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 bla. Jag kunde ha svarat tillbaka med samma medel, eller hur? Vet du inte vad lagen säger? Jag har rätt att göra precis vad jag vill. Eller hur? Visst kunde jag gjort det? Hade jag rätt? Var det sant det jag skulle ha sagt? Absolut. Men här är faktiskt ett tillfälle i mitt liv. Jag minns ett sånt här exempel. Jag tänker, hur ska jag kunna hela relationen? En konflikt har uppstått. Hur ska jag bete mig? Och jag anstränger mig. Jag tar det lugnt och försöker svara den här personen. Inte för att rättfärdiga mitt beteende, utan för att med en inställning av förlåtelse, en inställning av helande. Och jag säger till den här mannen, ursäkta, jag visste inte om att du inte uppskattar sånt här. Något i den stilen. Och säger, jag kan ta lappen tillbaka, och inga problem. Försöker svara honom med ett milt svar. Och till min förvåning, som egentligen inte borde vara en förvåning, för att vi har Guds sanna ord som beskriver lösningen på sådana här problem, så ändrar den här mannen totalt sin attityd. Han blev förvånad. Hela hans ansikte blev helt förvirrat. Vad gör han? Han förväntar sig, ni vet att många människor i världen förväntar sig givetvis kritik tillbaka. Argumentation, som vi pratade om, som när vi var 11 år. Bråk. Men ett mjukt svar, säger himmelens Gud, stillar vrede. Det kan vara oerhört svårt för oss. Oerhört svårt. Men om vi behärskar oss, gör anspråk på Guds löften, att när frestelsen kommer att ansluta oss i kritik och argumentation, om vi gör anspråk på Guds löften om att han ska ge oss kraft och hjälp att reflektera Kristus karaktär i alla situationer, så kommer det att hela konflikter, hela relationer. Låt oss läsa en till text på det ämnet. Romarbrevet. Låt oss gå till Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 12, vers 21. Samma princip. Hur ska det onda besegras? Kom ihåg den här texten. Romarbrevet kapitel 12 och vers 21. Gör anspråk på den när du befinner dig i en situation där du frestas att tala illa om andra människor. Eller när du frestas att kritisera. När du frestas till synd på grund av andra människors synd. Gör anspråk på det här löftet. Romarbrevet kapitel 12 och vers 21. Romarbrevet 12 och vers 21. Där står det. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. När du frestas att säga något negativt om en annan människa, så träna dig själv Att inte låta dig besegras av Satans taktik att dra dig ner och börja yttra ett negativt ord om någon annan människa. Stå emot det. Låt dig inte besegras av det onda. Gör det till en vana att tala gott om andra människor. Så fort du frestas till det, så tänk ut något gott och positivt att säga om den personen istället. Vi har inte tid. Vi har inte tid att hålla på och söka och fokusera på lidanden och brister och fel hos andra människor eller hos oss. Som hängivna arbetare för Gud så har vi inte tid. Att tänka på andra människors fel och brister. Lämna bort det. Fokusera på att leva ditt liv. Inte för att skydda dina känslor. Eller få självupprättelse. Utan för att vinna själar för Gud. För att vara ett vittne i vår värld för Kristus karaktär. När vårt fokus förändras till själavinnande, så kommer vi inte ha tid längre att engagera oss i att sprida lögner, falska rapporter, kritik. Saker som vi inte har rätt ut, som vi inte vet om än. Kanske är det ett missförstånd. Sök först upp personen mellan fyra ögon. Ta reda på hur det förhåller sig. Vi har ett löfte från Gud. Det kan vara oerhört svårt. Vi kämpar med det hela tiden. Jag blir förnärmad. Jag blir sårad. Jag blir skadad. Jag måste hävda min rätt. Jag måste direkt kritisera och slå tillbaka med samma medel. Men i varje sådan frestelse, så kommer Gud att bereda en utväg för oss. Och vi behöver inte falla i synd, utan vi kan stå upprätt på den fasta klippan Jesus Kristus, och hans karaktär kommer lysa genom oss. Låt oss läsa en sista text. Ett löfte ifrån vår Gud. Första Korinterbrevet, kapitel 10. Öppna era biblar till den här versen. Första Korinterbrevet, kapitel 10. Vi ska inte låta omständigheter påverka oss. Andra människors synd, situationer som jag hamnar i. Vi ska inte låta det ta kontroll över min karaktär och mitt beteende. Och låta det få mig att också ta ett steg in och börja kritisera, bli vred och ansluta mig i konflikten och förvärra det. Vi ska inte låta omständigheter forma oss, utan vi ska genom Jesu nåd och kraft forma omständigheterna i vårt liv. Vi kan inte förvandla andra människor. Men vi kan välja att låta Gud förvandla oss. Så det är att genom vårt inflytande andra människor också förvandlas. Deras vrede stillas. Och de kommer in på den väg som Gud vill att vi ska vandra. I alla situationer finns det en väg ut. Titta ner i era biblar. Första Korinterbrevet, kapitel 10. Första Korinterbrevet, kapitel 10. Och läs vers 13. Låt oss läsa vers 13. Det står så här. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och lyssna nu. Gud är trofast. Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer skall han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Till och med i relationer där jag blir frestad till vrede och irritation, vilket kan uppstå dagligen då vi träffar människor. Till och med i de situationer där jag frestas att bli vred och arg och irriterad. Guds sanna ord säger: det finns ingen ursäkt för att bli vred och synda eller falla för frestelse. Du kan inte säga: det är sån jag är. Jag är bara en ofullkomlig människa. Alla syndar. Allt är sant. Men du kan inte använda det som en ursäkt för din synd. För min bibel säger att i varje frestelse, varje situation, så erbjuder himmelens Gud en utväg. Problemet är inte att frestelsen är för stor så att du tvingas att göra det, att tvingas att synda. Det finns inte, det existerar inte. Gud kommer inte tillåta det. Lägg märke till att det inte är du som bereder en utväg. Bibeln säger han, Gud, fixar en lösning på det. Inte genom din egen kraft, utan endast genom att förtrösta på Guds löften och vända dig till honom i varje situation då frestelsen dyker upp. Så kan du hålla fast så att du inte faller. Det här är ett vittne som vår värld längtar efter. Ett vittne utav en person, av en kristenhet som reflekterar Guds karaktär, Jesu Kristus tjänande kärlek. När du blir kritiserad, upprymd, förnärmad, sårad, om du härdar ut, så gör det ett mycket större intryck på människors sinnen runt omkring dig än om du direkt blir häftig och reagerar med kritik och argumentation och slår tillbaka. Det är svårt. Oerhört svårt. Oerhört svårt. Men Gud har lovat att vara med oss. Vårt budskap idag är det här: gå till rätta med varandra. Har det uppstått någon konflikt, ta reda på vad som har hänt. Red ut det. Prata om det. Kom med en anda av förlåtelse. Ödmjuka dig inför Gud. Och låt han ta hand om din upprättelse. Jag anspråk på Guds löften när du blir frestad att kritisera. Vi kommer att sjunga en sång till vår avslutning. En sång som handlar om att vi har en vän i Jesus. En vän som vi kan vända oss till först och främst med våra bekymmer. Han vet exakt, lyssna, Jesus vet exakt vad vi går igenom. När vi blir irriterade, när vi känner att vi blir orättvist behandlade. Vi har lagt ner tid och energi på att göra det som är gott, hjälpa andra människor. Och tillbaka får man kritik och otacksamhet som kanske inte går direkt enligt Jesus exempel mellan fyra ögon, utan baktal och skvaller bland andra människor. Hur ska jag då reagera? Hur ska jag då bete mig? Vänd dig först till Jesus. Öppna dig för honom. Låt han ta hand om dina bekymmer. Låt han säga åt dig när du ska ta ett steg framåt och gå till rätta med din bror. Kom med en ande av förlåtelse. Följ principen av att lyssna först och tala sen. Svara med ett stilla svar, ett mjukt svar. Fly bort ifrån Satans frestelse att ansluta dig i kritik och vrede mot dina bröder och systrar.